Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Hej allihopa och välkomna till Vagabonds podcast som heter Resor med Vagabond, lämpligt nog. Vi pratar ju om att resa i praktiskt taget hela världen. Vi försöker ibland problematisera och ifrågasätta turismen och resandet. Men ganska ofta så nöjer vi oss faktiskt med att tipsa om sköna ställen att åka till, favoriter som vi själva har och som våra gäster här i studion har. Och idag har jag en alldeles speciell gäst som heter Jonas Kramby. Och du kan väl börja med att berätta, vem är du?
Ja, jag heter Jonas Kramby som sagt, och du uttalar rätt. Ja. Många som säger Kramby.
Kramby.
Ja. Men jag heter Kramby kan jag säga.
Okay.
Jo, jag är journalist och författare. Skriver mycket. Jag börjar som med nöjesjournalist, men har det blivit mer och mer mat. Skribent och författare och skrivit kokböcker, har skrivit några resguider också.
Mm. Och det är lite mat. Ja, precis. Mat och resa helt enkelt. Ja, hänger ihop där. Ja. Mm. Ja. Och det är därför du är här kan man väl säga, för att just kopplingen mat och resa och mat som man kan äta när man reser i olika delar av världen. Och så tur var så skiljer ju sig maten från olika delar av världen än så länge. Vi hoppas att det varar ett tag till.
Ja.
Det är mycket som globaliseras. Nu för tiden kan man ju hitta H&M-butiker i väldigt många länder och väldigt många andra saker, till exempel McDonald's och sådär. Och finns ju lite här och där. Men fortfarande finns ju globala egenheter under globaliseringens blanka fernissa. Men jag skulle ändå vilja påstå att som vagabondredaktör så har vi känt här att det är tecken i tiden att intresset för mat bland resenärer har ökat. När vi startade Vagabond för 32 år sedan så var mat ingen stor grej. Det är klart att vi tipsade om restauranger ibland och skrev ibland om mat på olika sätt. Men det var betydligt, betydligt mindre än idag. Och idag känner jag att läsarna har högre krav på oss också. Vi kan inte bara komma och liksom komma med något slarvigt mattips eller restaurangtips. Det ska liksom vara någonting som vi verkligen har känt in, så att säga. Och en artikel, typ av artiklar som jag har haft på sistone, som jag tror inte vi kunde ha 1987, är till exempel, vi skrev om Lyon som matstad, helt utifrån maten. Vi har haft om Georgien som matland, också med maten som liksom huvudvinkel på hela storyn. Har du också märkt den här trenden, alltså den här tecknet i tiden, att ett ökat intresse?
Jag försöker att inte så här känna av tecken i tiden.
Nej, okay.
Så att jag kanske märkte det, men jag försöker att förtränga det. Däremot så har ju jag alltid själv rest på det sättet. Så att, det hade inte blivit en enda kokbok om inte jag hade sålt en lägenhet med vinst för länge sedan och började resa till USA.
Okej, det var det som gjorde att du kunde resa.
Precis. Så folk då sa att jag slösade bort pengarna, fast det själva verkar vara en investering, visar det sig.
För nu är det ditt levebröd kan man
exakt,
säga.
Exakt, exakt.
Att skriva och tycka om sånt här.
Ja.
Vad heter det? Så USA var första resan med det här syftet, så att säga.
Ja, dels var det ju en del nöjesresor, eller så här, rena roadtrips var det, att jag reste runt där. Och det kom ju sig bara, jag ville ju resa dit egentligen bara för att jag gillar rockmusik.
Mm.
Så jag ville åka till alla de här platserna man hör om i låtarna helt enkelt. Det var liksom det första.
Men, och var kom du då? Nashville?
Ja, då var det amerikanska södern.
Mm. Austin.
Precis. Allt så här, jag gillar all slags musik, men liksom, i USA så gillar man, då kommer ju den bästa musiken från södern helt enkelt. Allt från liksom soulmusik till blues och country, vad som helst. Liksom.
Just det.
Så, men sen så började jag åka dit mer och mer och gjorde reportage för café här och och då hade jag med mig en fotograf vars morsa bodde i New Mexico, som började liksom visa oss massa ställen när vi var där. Så vi liksom hade liksom lite bas när vi reste och gjorde reportage och vi åkte. Och sen när jag kom hem så började jag liksom laga maten vi hade käkat där själv liksom. Så det var så det satte igång egentligen.
Just det, och New Mexico, det är en lite speciell matkultur. Jag har själv varit där. Men den är inte helt likställig med mexikansk mat, det vill de betona där, vet jag.
Nej, de har en egen stil. Mm. Så det var ju liksom den, Texas, New Mexico, södra Kalifornien från början, det var ju så jag blev, när jag skrev min första bok då, Tex-Mex från grunden, att det var inte rent, recepten är inte rent från Texas, utan det är inspirerad från hela det gränsområdet där.
Mm.
Och de skiljer sig, de tre stilarna skiljer sig väldigt mycket åt liksom ändå. Om man märker mig när man reser
här. Kan du så här på volley komma ihåg någon typisk New Mexico-rätt?
Ja, till exempel, de kör ju grejer Christmas style, snackar man alltid.
Aha,
att
är det
man
då?
Har en röd och en grön sås på. Liksom.
Ah, ja, det är Christmas med en julgran.
Ja, det är exakt. För att fråga, vill du ha röd eller grön eller vill du ha en Christmas style?
Ja, just det.
Och sen är den lite så här, lite kanske mer liksom, det är mycket så här urinvånare där, indian, att det är liksom lite inspirerat av den stilen, det är så här ännu mer liksom majsig och medan Texas är mer liksom cowboys och barbecue och rök.
Ja, just det. Rökta smaker.
Precis.
Mm. Just det.
Fisk och sånt i Kalifornien, uppenbarligen.
Förstås, ja, precis. Ja. Men innan du sålde din lägenhet och gjorde dina första USA-resor, brukade du tänka på mat på resa innan där? Eller var det föddes det på den här USA-resan?
Nej, men det har jag alltid gjort innan också. Jag kommer ju från en så här liten ort i Västergötland och där ingen brydde sig om mat särskilt mycket. Och man åkte på charter med föräldrar och så här. Då gick man alltid förbi, när man var i Spanien, då gick vi alltid förbi de här tapasrestaurangerna för att sätta oss på stället med halvgrillad kyckling. Ja. Jag kommer att jag liksom drog så att jag ville gå på den. Det var så här spännande, men det var vet, man så här, lite läskigt. Hur ska man bete sig när man sätter sig där? Det där är läskigt liksom. Fast jag var alltid nyfiken på det. Så att jag kommer ihåg det att i den åldern, när alla, du vet, när barn säger så här, vad är din absolut dröm superkraft? Så alla, vi flyger över. Jag sa alltid, jag vill ha absolut världsvana.
Okay.
De bara, vadå? Jag vill kunna, var jag än kommer i världen vill jag kunna gå. Det är min supergrej. Kunna hitta den bästa lilla restaurangen och veta hur jag ska bete mig när jag sätter
mig. Ja, just det. Och beställa rätt sådär.
Exakt.
Ja, precis. Ja, men det där säger väl någonting om, jag var också på charterresa med mina föräldrar på 70-talet. Och då, det var ju väldigt mycket i Spanien framförallt, Kanarierna och fastlandsspanien. Det var ju väldigt mycket att man anpassade sig till vad man trodde att gästerna från Nordeuropa ville ha.
Ja.
Det fanns ju väldigt mycket wienerschnitzel och i Las Palmas på Gran Canaria fanns det till och med restaurang Bellman där man kunde äta köttfärslimpa med gräddsås och potatis och lingonsylt. Det beställde jag, kommer ihåg, som sjuåring. Men där har ju där har det ju hänt något. Där har ju ställen som Palma, Mallorca och även gissar på Kanarierna. Mm. Jo, det har de. Tänkt om en del.
Ja.
Och satsar ju på väldigt mycket lokala saker. På Kanarierna har de ju sina salta små kokta potatisar och speciella såser och sådär. Mm. Som de satsar på.
Det är roligt.
Ja, det är roligt att det är så. Du har skrivit böcker om Tex-Mex som vi just har nämnt. Du har skrivit om mexikansk gatumat. Eller är det samma? Nej, det är olika.
Ja, det är olika.
Mm, det är olika. Det är Tex-Mex från grunden.
Det var den första. Sen gjorde jag en bok som heter Texas Barbecue.
Just
som
det.
Är liksom, som var, som handlar om barbecue helt enkelt.
Just det. Och sen har du skrivit böcker om koreansk mat och japansk mat. Och du har skrivit två böcker i serien för foodisar. Både Stockholm och Tokyo för foodisar.
Precis.
Jag tänkte lite grann, när du har valt ut de här. Det kan ju förstås vara en slump att du har valt precis de här länderna, men jag gissar att det inte är en ren slump. Vad är det för kriterier som har legat bakom, eller vad är det för intresse som har dragit dig just i de här platserna?
När det blev Tex-Mex-maten var ju mycket då var ju på grund av den här musiken, som sagt, att jag drogs till det området. Men sen så jag har funderat på ett tag innan att om jag skulle göra en sån här södernkokbok och så här, men det har liksom inte lockat mig lika mycket som den här Tex-Mex. Jag tror att det som lockar mig även faktiskt med den asiatiska maten är det här lite som du pratade om inledningen här med globaliseringen, och när det kommer att alla de områden jag är intresserad av är liksom gränsområden. Så här. Jag tycker personligen att det är väldigt fascinerande att se hur olika kulturer så här blandas och det uppstår något nytt, som det här, som barbecue-grejen i till exempel den boken jag gjorde, att det är liksom en massa tyska invandrare till Texas som tog med sig så här rökt kött, Bayern-kött liksom, och rökte, och helt plötsligt blir en helt annan kultur, som alla vet vad så här typ Texas Barbecue ännu, och ingen förknippar det med Tyskland, men när man tänker på det, är det exakt, det var ju liksom så här tyska delis.
Ja, just det.
Från början du köpte kött, rökt kött liksom, och nu är det någonting helt annat. Och även i Asien är det så väldigt, inser man ju att typ Japan, nästan alla rätter man förknippar med, som är, man tänker japanska, kommer ju någon annanstans ifrån, utan då är det har bara liksom så här gått igenom. Den vanligaste rätten i Japan är curry till exempel.
Ja.
Och den har ju inte kommit inte från Indien, utan den kommer ju från typ när de öppnade upp landet och det kom britter dit.
Ja,
så det kom från
via
curryn har ju liksom gått till England och sen via, och så är det brittisk curry som har förvanskat och nu är den mest populära. Ja. Allt från så här tempura och tonkatsu, allt sånt där är ju liksom europeisk mat som de går igenom deras filter och gör till något totalt annorlunda. Så att,
det är spännande med de där blandningarna. Du ser, du säger tyskt i USA, det glömmer man ju ofta. Det var de rökta smakerna, sa du mycket.
Exakt.
Som är det tyska påbrå. Det är lite som joddlandet i countrymusiken.
Precis.
Det kommer ju också från Tyskland,
Och förstås. Mycket i svensk folkmusik har ju influerat
från
countrymusiken. Countrymusiken också.
Liksom. Ja, just det. Mm.
Som är även så här, man förknippar de här timmerstugorna som är så amerikanska, de är ju tydligen också från så här svensk teknik, Dalarna som kommer dit. Liksom.
Ja, just det.
Så det finns ju mycket så här, det är ju därför är det såklart USA ett sjukt spännande land, eftersom det består av alla kulturer.
Verkligen, och får man hemlängden kan man ju, i New York kan man ju gå till Central Park, där finns det ju en svensk stuga mitt i Central Park, har du varit där?
Nej. Var det en liten skansen?
Det kommer från, jag tror, om jag inte missminner mig, kommer den från Hälsingland. Det står en skylt om det också, på den. Så, Swedish Cottage och sånt där.
Ja, det
man har fraktat dit någon gång. Då kan man inte äta någonting, mig vetligen. Där. Men jag tänkte på det där, vad är ett bra matland? Alltså de flesta har ju någon uppfattning om vad det är som är bra matländer. De stora matländerna i världen som har, man kan hitta restauranger för den här matkulturen över praktiskt taget hela världen. Vi har ju mexikansk mat, indisk, kinesisk. Men vi har till exempel inte så många restauranger runt om i världen med mat från Ghana eller från Colombia eller något annat ställe.
Nej.
Vad är det som definierar, tycker du, att ett land blir ett stort matland och ett bra matland?
Alltså rent, jag tror ju egentligen att man kan hitta bra mat i alla länder. Jag skulle inte säga att det finns något land som är dåligt. Det har aldrig råkat. Det handlar bara om så här kunskap och hur intresserad man har att göra research innan och vad är det som är bra här. Sen att vissa länder har rätter som är kända över hela världen, det beror ju naturligtvis mycket på så här invandring. Alltså att kinamat är en av de största köken i världen beror ju naturligtvis på att det var arbetskraftinvandring till USA på 1800-talet under så här guldrush och allt det. Att det liksom, det spred och det var enorma och de skapade Chinatowns och sådär. Så att det är ju en del av förklaringen såklart, att då uppstår det rätter som folk känner till och sådär. Sen vet jag faktiskt inte om just varför inte det finns Ghana.
Jag har bara en känsla av att jag har varit själv mycket i Indien och är väldigt förtjust i indisk mat och lagar mycket indisk mat också.
Ja.
Och jag vet ju indiska familjer vilken enorm både tid och engagemang man lägger ner i att få rätt kryddblandning och man blandar kryddorna och de flesta indiska familjer har ju liksom en låda hemma med olika kryddor. Liksom det är inte peppar och salt, utan det är liksom kanske en palett med 15-20 olika grejer, minst. Medan man i Sydamerika, nu är jag lite generell och fördomsfull här, lite oftare kanske bara kokar en höna och äter lite ris till, utan särskilt mycket kryddor. Så det finns ju ändå liksom en annan sorts omsorg i vissa länder, eller liksom intresse för smaker och...
Ja, så. Det, absolut. Orsaken varför Östasien är så bra matländer är ju för att de liksom inte lever bara på mat, utan lever för mat också.
Alltså, jo,
att det betyder enormt mycket och att orsaken för Sverige då kanske inte har varit jättebra är ju nästan tvärtom. För att vi har alltid varit liksom det har varit lite fult. Det var fult att gå på restaurang.
Ja, just det.
Det är liksom, man ska käka hemma och det var liksom, man ska inte, det finns så mycket moral runt det här ändå. Så det kanske är lättare att se som mig som svensk. Kanske finns det i Östasien också, fast jag inte märker det. Men det, man märker ju av en helt annan kärlek ändå när man kommer till vissa länder. Så jag vet inte om det kanske är så.
Ja, så kan det ju vara. Förlåt. Jag vet en kompis mamma född på 30-talet som sa när vi gick på café att herregud, vad ska ni gå på café för? Varför ska ni gå på lokal? Ni kan väl träffas hemma?
Ja
men det är den generationens inställning kanske.
Verkligen. Och min mormor sa till mig när jag var liten sån att efter, folk som är ute efter klockan 8 på kvällen är hemlösa. Så.
Ja, okej. Okay. Ja, det är hårt. Ja. Hårt. Ja. Jag läste en gång för länge sedan att Stefan Heimersson som skrev i Aftonbladet till att börja med i alla fall, eller för länge sedan, han definierade ett bra matland som ett land där man kan få liksom var man än går, både på ett fine dining ställe och ett sluskställe så får man liksom bra mat.
Mm.
Att det finns liksom en uppifrån och ner finns det liksom en
sorts. Ja, men det var en ganska bra definition, ja. Kan man ju säga.
Vad är det som kännetecknar dina favoritländer då? Nu har vi varit inne på USA, Mexiko och Östasien, Japan, Korea. Vad är det som kännetecknar dem liksom, när det gäller matkulturen, tycker du? Det var en bred fråga, det var många länder igen där.
Precis, men jag tror att egentligen att när jag började bli intresserad av Östasien efter allt det här, det var faktiskt när jag var på ett ställe i Mexico City där de har sett tostadas, alltså som en friterad majs tortilla med rå fisk på bara. Så hade de tagit droppat lite soja på. Och då bara så här, då fick jag en sån här bara, umami kan man ju ha till det här också. Mm. Och då slår de, för grejen att till exempel koreansk mat är ganska lik, det finns mycket gemensamma nämnen med mexikansk mat. De är som mexikansk mat fast med umami. För mig är det ingen slump att det uppstått i USA massa sådana koreansk mexikanska liksom fusion restauranger och sånt, för att de har mycket gemensamt där med chili, det är vitlök, det är mycket färska örter liksom, koriander kan ju kanske inte jättevanligt i Korea, men det är liksom det fyller samma funktion, fast de har plus massa olika så här fermenterade bönsåser och sånt där, så att det är liksom mexikansk med umami. Så att det var liksom då jag kom upp lite ljus, så att jag började liksom intressera mig för det faktiskt. Så att jag känner, för mig, förutom det här att jag dras till vissa så här, just den här att för mig personligen så blir jag jäkligt intresserad av de här, du vet, när man ser hur saker och ting hänger ihop och vad det är för, ja du vet, det är olika influenser som kommer ihop och så är det ju ingen annan anledning egentligen. Förutom att det var så det började. Så började jag resa dit och det är liksom också att lyssna på musik. Man börjar på en artist, läser man en intervju.
Mm.
Vad är den artisten inspirerad av?
Just det.
Och så går man bakåt i historien liksom.
Ja, just det. Ja,
lite precis. Så har jag gjort med maten nu. Det har faktiskt inga djupare orsaker än så.
Nej, men det är väl gott nog. På tal om mexikansk mat, jag har ätit vansinnigt god mexikansk mat på Grand Central Market på Broadway i Los Angeles. Mm. Har du varit där?
Jag har ätit mycket, jag kan inte liksom placera
det. Nej, det är sån här food court, eller man ska säga, saluhall kan man säga. Där man både kan handla mat och råvaror över disk, men framförallt äter man färdig mat där. Sitter vid diskar. Nej. Men där kan man ju få fantastisk mexikansk mat, inte bara Tex-Mex utan mexikansk. Och där har jag ätit fantastiska räktacos.
Ja, de är bra på det i LA.
Ja, det är ju havet och så förstås. Mm. Ja, man får till det otroligt bra. Har du några favoriter vad man äter mexikansk mat här i världen bäst? För, ja, Mexiko kanske?
Uppenbart. Ja, i Mexiko såklart. Oaxaca är en stad i Mexiko.
I södra Mexiko, ja.
Exakt, som jag älskar överallt i Mexiko har jag varit såklart. Men Oaxaca tycker jag är lite speciellt. Dels så har de ju, det är därifrån, där de producerar mycket mezcal till exempel.
Just
det. Och sen så har de många av de här ikoniska rätterna kommer därifrån, så här mole
och chokladsås.
Exakt.
För mat, ja. Icke söt chokladsås ska vi tillägga för den.
Nej, precis. Det är bara liksom, men mycket så här chili. Så där tycker jag det. Plus att det är lite mer typ Mexico City är en fantastisk stad, men den är ju också lite så här, den är ju så jävla stor liksom. Så att Oaxaca är lite mer så här över, plus att när jag var där nu, jag bara varit där en gång, men då var det den här Day of the Dead.
Just det.
Där som ursprunget för firandet är där också, så det var ju naturligtvis helt magiskt där. Det var ju som
Det är en helt fantastisk stad, kan jag intyga. Jag har själv varit där. Den är jättefin. Där har de också en stor matmarknad. Som en saluhall man kan gå kring i.
Och har du varit på den där grillsaluhallen?
Nu minns jag inte. Det här är 30 år sedan.
Okay. De har som en enorm sal där bara är folk som grillar kött till tacos. Det är också helt fantastiskt. Det är som kommer in liksom himlen och helvetet samtidigt.
Ja, just det. Det är dit man ska åka helt enkelt. till Oaxaca brukar jag uttala det. Men jag kanske uttalar det fel.
Det är svårt att uttala det.
Ja, det är det, va?
Oaxaca.
Oaxaca. Ja, just det. jag tänkte vi kan prata lite grann om svensk mat ett kort tag här innan vi ger oss ut i världen igen på en liten tur. Och jag har den uppfattningen att när man reser runt i Sverige som turist, man är på skidort i fjällen, man är på olika turistställen på Gotland eller västkusten där liksom många turister kommer, både svenska och utländska, så är det lite matkulturöken tycker jag. För att det är väldigt mycket hamburgare, man tar säkra kort liksom. Det är hamburgare, ofta i och för sig fina hamburgare, de gör dem själva och de är höga och tjocka och allt det där. Och pizza och pasta, men det är väldigt ängsligt tycker jag. Och det är väldigt svårt att hitta genuina rätter, framförallt är det svårt att hitta genuina lokala rätter. Det börjar komma lite i fjällen, absolut. De finaste ställen i fjällen har ju nu satsat på lite ren och olika kanske bär och grejer som växer där uppe. Men det, har du någon uppfattning om det här med svensk mat när man reser runt i landet?
Ja, men så är det ju definitivt. Jag tycker att för det första så har det ju blivit bättre. Alltså det finns ju bra ställen över hela Sverige nu. Men det är ju fortfarande inte, det är ju inte fortfarande bra liksom så här. Men så tycker jag det är över hela världen faktiskt, att även typ vi pratar om USA i amerikanska södern, när jag reser första gången, det var ju, de har alla de här speciella rätterna, men det var ju halvfabrikat, det var sjukt dåligt gjort. Men sen kom det mer och mer kockar som tog det på allvar och gjorde det liksom för grunden och liksom anammade sitt matarv. Och så är det ju över hela världen, att det hela världen, det är väl en trend om något, att folk börjar ta mat på allvar igen efter 20 år av halvfabrikat och att det ska gå snabbt som möjligt. Så att det finns ju fortfarande, men det är ju fortfarande dåligt, och jag tycker att Sverige har ju under all tid varit under all kritik när det gäller mat, hitta mat, särskilt på landet då.
Ja, verkligen. Men halvfabrikatshelvetet har ju inte riktigt i den fattiga världen har ju inte det kommit där, den anledningen att halvfabrikat är dyrt och det är billigt att göra från grunden. Så att det är liksom länder som Indien och Kina så har det inte varit så mycket halvfabrikat. Nu börjar det kanske komma även där när de blir rikare, tyvärr. Och så. Och i Sydeuropa har jag också haft den känslan att man slår sig ner på en lokal taverna i Grekland, så kan man alltid få in väldigt många liksom, ganska vällagade traditionella grekiska rätter. Man måste inte äta hamburgare. Nej. Som man kanske måste på en liten ort i Sverige. För det finns inte så mycket annat.
Precis.
Ja. Men med Stockholm är det ju förstås annorlunda, och du var inne på det att Stockholm var en stad som inte var en så bra restaurangstad bara för ett par tre decennier sedan, men så har det hänt något, så det blev liksom en ung matstad.
Definitivt.
Som brukar väl också beskrivas av många utifrån som en väldigt bra matstad idag.
Verkligen. Om man ser som du sa att det finns, om det ska finnas bra mat i alla prisklasser, så är det ju inte riktigt där än. Vi har lite hål att fylla där. Men det,
finns hålen då?
De billigare ställen såklart. Ja. Alltså vi har bra tycker jag, kishkebab är vi väldigt bra på i Stockholm. Beroende på att vi har mycket invandrare från de delarna av världen.
Ja, just det.
Särskilt så här i förorterna. Och ja, vissa grejer är ganska, och det börjar komma nya som gör. Men vi har ju framförallt medelklass uppåt, det är ju det vi är bra på. Men när jag skrev boken så här, jag har ju alltid varit en sån som längtar, jag älskar ju resa, det är ju liksom varit, så att för mig har Stockholm alltid varit så här liksom, istället jag längtar ifrån mer än till, så att den här boken funkar lite som ett sätt för mig att liksom börja lära sig uppskatta sin egen stad och börja se vad som är speciellt med den. Och det jag upptäckte tycker jag är att det faktiskt har hänt väldigt mycket i Stockholms krogliv, just för att det står i den här från bord till bord, den boken står att, läste jag all måltidslitteratur i Lunds universitet står under avdelningen övriga samhällsproblem. Det tycker jag är väldigt, väldigt talande för svensk attityd till krogliv. Och så kort som för kanske fem år sedan när Babette startade en restaurang i Stockholm som serverade väldigt pizza, enkla sallader, väldigt så här vinbarsmat, så vet jag att folk blev nästan förbannade för att de så här, vad fan är det här? Jag kan ju laga hemma, vad är det här? För att då var man fortfarande van vid att när du går ut, då är det något speciellt, det är något fint, det ska vara jättefina garantier, allt ska vara, det ska vara sånt du inte kan laga hemma. Och för mig, så när Babette öppnade, då var det som ett paradigmskifte i Stockholm, att för där, då kom det en krog som sa så här, att gå ut på krogen är inte bara när du fyller 50 eller när du fyller 25 eller när du ska, utan det är också att gå ut en onsdag när du inte har någonting hemma. Och det är ju det som har hänt i Stockholm, att vi har fått massa unga människor som har startat jättebra ställen där alla stockholmare kan gå ut på vardagar och inte det är något så här speciellt, och det är mycket enklare mat fast väldigt bra då, och inte jättebillig då tyvärr. Men.
Nej, men man kan ju ändå äta för, tycker jag, bra i Stockholm för dryg hundring kan man få bra mat på många ställen. Så här lite som inte är fine dining sådär. Men någonting jag har problem med, det är i Stockholm då, för att jag har haft vänner från Östasien, från USA och från Sydeuropa som har frågat mig när de har varit på besök, var äter man traditional Swedish food? Ja. Det är alltid svårt att tipsa om. Sen är jag väl ändå ofta skickat dem till Kvarnen, har flera varit på och varit nöjda. Mm. Kvarnen på Södermalm och Pelikan på Södermalm. Till exempel vissa från framförallt Sydkorea och Taiwan, de har själva haft koll på att Kajsas fisk i Hötorshallen, dit ska man gå. Det står förmodligen i deras guideböcker då.
Okay.
Och strömmingskiosken är ovanligt populär också, den verkar också stå i många guideböcker. Vad skickar du utländska turister som vill äta traditional Swedish food?
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Om man ser historiskt så är inte svensk matkultur har ju alltid liksom hämtat mycket inspiration från, alltså restaurangmaten har ju alltid hämtat inspiration från Tyskland och Frankrike och sådär. Så att vi har ju en lång kultur att inte laga så mycket liksom husmanskost.
På krogen?
På krogen, nej. Så även sådana ställen som så här Sturehof till exempel. Om jag ska skicka till något ställe så är det Sturehof tycker jag. För det är väldigt trevligt, väldigt så här kosmopolitisk stämning. Har mycket så här svenska klassiker. Men till och med de har ju det liksom uppblandat med fransk. Liksom. Sen så finns det ju, ställen som kör det. Till exempel Hantverket har ju någon slags modern spin på. Hade jag rest, om inte jag var svensk och då åkt till Stockholm, så kanske jag hade velat gå på Hantverket. För då, de kör en modern version av mycket så här husmanskost helt enkelt. Men
det kan vara svårt att hitta rätter som blodpudding och lapskojs och sånt.
Ja, nej, men det finns det inte så mycket.
Nej, jag tror jag har sett blodpudding på en fin restaurang och var ute på Värmdö. Läggestad tror jag var. Nej, ja, någonstans där ute.
Nej, det finns inte så mycket av det, nej.
Nej.
Och det finns ju självklart utrymme för det. Jag tänker särskilt på liksom så här snabbmat nästan, att man kunde hitta. Vi har ju en äkt svensk snabbmats... rätt, och det är ju varmkorv.
Varmkorv har vi, ja. Om den är ju ganska amerikansk och tysk också.
Ja, fast det är väl, vi har gjort korven ännu längre än dem sen.
Okay.
Det är väl tysk från början, från medeltiden, men efter det så är det.
Och sen har vi då den här väldigt, väldigt lilla genren, strömming på knäckebröd, som finns åtminstone i en kiosk i Gamla stan.
Exakt. Den är väl, det är ju sånt exempel många tar. Men jag vet inte ifall det har så jättestor potential.
Nej, nej, ni kanske inte har det. Den är ganska unik väl? Ja. Det är inte så många andra som har hakat på den trenden.
Nej.
Nej.
Men typ svenska mackor borde man kunna göra någonting med snabbmat, en variant på. Alltså, det är väldigt lik om man åker till New York och går på så här judiska delis. Så är det ju väldigt lik mat där och de gör det liksom på ett annat sätt och på ett roligt sätt som man kan bara gå dit på frukt, käka frukost eller käka lunch liksom, lite snabbt liksom. Där skulle man kunna liksom, ja. Känner jag att det finns ett...
Sen har det kommit väldigt många food trucks i Stockholm senaste fem åren kanske man kan säga. Jag får lite intrycket att de sneglar väldigt ängsligt västerut mot USA och vad som serveras i deras food trucks.
Ja.
Vad tycker du om foodtrucksen? Har du några favoriter?
Alltså vi sneglar ju nog väldigt mycket ängsligt vet jag inte, men de sneglar ju mot USA i alla fall eftersom det var där som det fanns ju foodtrucks innan också, men då var det ju att man sålde langos på liksom marknader och
just
det. Men när det skedde för 10-tal år sedan när det började liksom bli coolt med food trucks, då var det ju en snegling mot USA för att där i vissa städer särskilt är ju liksom enormt levande food truck kultur och sådär. Och det blev ju inte riktigt så i Sverige. I början var det ju så att man ville att det skulle bli så, få den här sköna bohemiska känslan och stod ungdomar och kör ut cool mat liksom så här. Men det funkar ju inte riktigt så i Sverige för att dels antagligen för att vi har mycket sämre väder än i Austin till exempel, liksom, som en stor food truck står. Det är inte samma sak riktigt på vintern och så.
Nej.
Och så nu har det liksom det runt ut i sanden lite liksom, känner jag. Och det kan vara trevligt ibland på sommaren gå på i Hornstull.
Hornstull brukar det vara uppradat där längs kajen där.
Ja, då kan det vara ganska mysigt stranden. Så här.
Mm.
Men sen som du säger så blir det också ganska likriktat. Det blir mycket hamburgare och vegetariska hamburgare.
Ja, och det är populärt. Och sötpotatis pommes frites.
Ja, exakt. Som aldrig funkar.
Som jag tror är hämtat från Berlin. För jag var i Berlin för 3 eller 4 år sedan och då var sötpotatis pommes frites precis överallt.
Jag fattar inte det. Sötpotatis låter så gott, men det blir inte ens frasigt.
Nej, det blir lite mjuka, sladdriga så här. Vet jag. Ja, precis. Okej, vi förflyttar oss tycker jag i världen österut till Japan och Sydkorea. Vi har varit inne på det, men då har jag skrivit böcker om båda länderna, flera böcker. Ska vi börja med Sydkorea? Vad gör Sydkorea som till ett häftigt matland?
De är ju häftiga för att jag älskar koreansk mat. För dels har de den här traditionen av att det är kimchi, det är mycket så här fermenterat, det är liksom tuff mat. Jag skriver i boken om att det finns Arirang i Stockholm som är
en gammal koreansk restaurang.
Exakt, ja. De har funnits sedan 71 eller 72. Så här. Ja. För mig är det helt oförståeligt hur de har kunnat funnits så länge.
Liksom.
Mm. När jag växte upp så här, på 80-talet, då var det alla livrädda för vitlök. Så här, hör du vitlök? Alla var jätterädda för att prova ny mat. Jag kan inte fatta hur de kunde klara sig. Jag tänkte flera gånger att jag måste intervjua och fråga hur det var på början i 70-talet i Stockholm. Ja, men de har ju väldigt extrem och tuff mat som världen bör upptäcka nu. Liksom att det är väldigt så här, fermenterat. Det är liksom stark chili och starkt. Det är mycket så här, bönrör och liksom det. Det är hård mat liksom, på något sätt. Samtidigt som de har det traditionella. Så när man är i Korea så har de också en väldigt så att de är uppe mot världen. Tar in nya influenser och gör liksom så här tokversioner av allting. Liksom så här. Att det är väldigt mycket så här superuppfinningsrik, supertokig och rolig mat. Det är sjukt roligt att käka där.
Om vi ska jämföra med musiken igen här. Det kanske är som K-popen lite.
Ja, exakt, det är verkligen som K-pop. Ja. Och så här plus att det är fantastiskt gott också.
Alltså, ja.
Såklart.
Ja, det är häftigt att du var inne på Arirang i Stockholm här, att den har fått överleva så länge. Jag tror det var den första asiatiska restaurang jag besökte i Stockholm när jag flyttade hit 1982. Hösten 82. Ja. Arirang, jag bodde precis bredvid den.
Hur var det då? Hade
ja, det var jättebra. Man kunde, jag tog någon form av när man själv kokade köttet i buljong på bordet, om jag minns rätt.
Okay.
Någon sorts liksom hot pot-variant där som de hade. Tyckte det var extremt exotiskt och väldigt gott.
Ja.
Minns jag. Men Korea, ja, precis. Mycket spännande influenser utifrån, sa du, som blandas med det traditionella. Och både mycket fisk eftersom det ligger nära kusten, har jag förstått. Skaldjur och fisk.
Ja, precis.
Ja. Och kött. Både och. Ja. Ja. Just det, de äter bläckfisk. Har man inte en tradition Vi har skrivit i Vagabond någon gång om bläckfisk som man äter som där liksom armarna fortfarande lite rör på sig.
Just det, vi var i Korea nu på höstlovet med barnen. Så att då checkar de sådana, de mackar upp dem och då rör de sig fortfarande.
Ja, lite läskigt att stoppa in någonting nästan som en slingrande orm i munnen.
Ja. Ja, plus att man också måste tugga ordentligt, för annars kan det är tydligen några varje år som dör för att det fastnar i halsen.
Sugkoppen fastnar i halsen.
Ja, jag vet inte om det är en myt eller inte, men alla var väldigt noggranna med att tugga, kan jag säga.
Myt eller inte, vi skrev det i Vagabond-artikeln.
Ja, då, exakt.
Jag kanske skrev att det sägs att jag kommer inte ihåg.
Mm. Men barnen provar ju en. Sen var jag kan inte liksom slänga, man kan inte slänga en levande varelse, så att jag var ju tvungen att...
Ja.
Nej, den var ledig inte längre. Då.
Nej, men den rörde
så pappa var tvungen att äta upp allt.
Ja, okej. Okay. Ja. Mycket syrat, eller för det är fermenterat syrat, ja, är ju samma
syrat,
sak.
Ja, exakt.
Mm, ja, precis.
Jäst kan man säga.
Jäst, ja. Vitkål är det va? I grunden, mycket också.
Ja, det brukar vara så här, salladskål.
Salladskål är det man har. Mm.
Men det, man kan ju syra eller jäsa allt, ja. I princip. Det finns ju hur mycket olika sorters kimchi som helst, så att det...
Om vi hoppar över havet en bit över sundet där till Japan då.
Mm.
Vad är det som är häftigt med Japan tycker du? Som matland betraktat.
Man älskar ju, jag tror att alla, det är ingen som kan åka till Japan utan liksom slås av deras omsorg som de har för allting. Alltså det är inte bara mat, utan det är, första gången jag var i Tokyo, då fick jag en känsla av att vad någon än är intresserad av i hela världen, så finns det liksom ett ställe här som är bättre än allting annat. Liksom så här, om du är intresserad av någon jazz, liksom, så finns en jazzorkester som spelar perfekt tidstypiskt. Mm. Django Reinhardt.
Ja, just det.
Och att de är så totalt dedikerade för det som ligger framför dem just nu är ju naturligtvis så här, religiös bakgrund med zenbuddhismen, att man ska vara, i alla fall kanske de är lika sekulisera som oss som tänker inte på det, men det är väldigt tydligt vilken påverkan det har på samhället när man är där. Och det finns ju inte någon, tror jag, som inte kan älska det. Då är man väldigt... Och det är ju speciellt i maten. Du kan ju äta bättre än någon annanstans i världen på de bra dagar.
De är noggranna. För, noggranna. Ja, de är perfektionistiskt liksom, kultur på något sätt.
Precis. Och då gäller det inte bara deras mat, utan man äter ju alltså, det är inte bara japansk mat och inte bara japanifierad västerländsk mat, utan även västerländsk mat äter du ju bättre där än någon annanstans i världen. Just bara,
okay.
Bara för, typ att världens bästa pizzeria ligger där, liksom gör bättre napolitansk pizza än i Napoli. Ja. Eller jag läste om en snubbe som jag måste åka till nästa gång som gör pasta. Och då ser vi han bara en enda, typ står utanför, står det, gå härifrån, du kommer bli besviken. Så går han in, så har han vit sin liv att göra färsk pasta bara med smör och vitlök. Fast då är det den bästa färska pasta med smör och lite vitlök i hela världen. Liksom. Wow. Och det enda rätten. Liksom.
Och det så, är Italian style där då?
Ja, då är det rent. Och han har studerat då i Italien i massa år och bott där och liksom lärt sig upp av olika, och så åker han tillbaka och bara gör liksom den renaste, enklaste uttrycket för pasta som finns. Och alla säger att det är helt fantastiskt. Liksom.
Alla har ju någon sorts uppfattning om japansk mat, de flesta i alla fall. Det är sushi och det är yakiniku och så vidare. Men om du skulle liksom vidga bilden lite grann, vad skulle du liksom vilja nämna för japansk mat att börja med? Vid sidan om sushi och yakiniku.
Ja, det ironiska är att alla tänker på sushi. Men alltså, ja. Jag tycker att egentligen det är det svåraste att äta i Japan. Bara för att på ett sätt är det lätt, för att du kan gå in på en 7-Eleven och köpa jättebra sushi faktiskt direkt, om du har tur att, och det finns ju folk som står och vet var det kommer leveranser och var den fisken kommer från och när det kommer och tar, och det är mycket bättre än någon annanstans. Men vill du gå på de här riktiga ställena, bra, riktigt liksom högklassiga sushi-ställen, då är det ju i princip omöjligt att komma, att få bo där liksom. Så att det, på ett sätt är du inte så intresserad av restaurangkultur och sådär, utan bara vill äta god sushi, då är det lätt. Men det är väldigt svårt om du vill liksom, jag ska säga omöjligt om du är intresserad och vill gå på specifika...
För att de är uppbokade så långt i förväg? Eller?
Ja, utan för att de tar bara in gäster per referens om du följer med någon.
Ah.
Och du kan typ att de flesta bokar innan de går ifrån till nästa gång. Så att det är liksom fullbokade framåt i världshistorien, så är det sjukt svårt att komma in som ny. Liksom,
och funkar nästan lite grann som en klassisk klubb då man
ja, har. Ja, precis. Här, exakt.
Herrklubb eller som man var förr i tiden. Man måste vara rekommenderad. Jag försökte komma in på Bengal Club i Calcutta nu för några veckor sedan. Ja. Eftersom det är en sån gammal tradition. Jag ringde dem först och sa nej, tyvärr. Du måste vara rekommenderad av en medlem.
Ja.
Komma med en medlem också.
Ja, men det låter det är lite som så. Sushi-restaurang. Ja. Ja.
Jo.
Plus att sushi är också att du sitter vid en bänk, det handlar mycket om att du ska prata med, de står och berättar sin, om fisken, vad det är för fisk och så att det blir direkt så här, du vet, om de, man inte pratar japanska så blir det direkt så här, ja du vet, det blir liksom
de blir lite kultur, obekväma.
Ja, det blir en kulturkrock där, så de där riktigt svåra är ganska svårt att gå på alltså.
Så om man ska gå just på dem då, så är det bästa man kan göra det att ta med sig en japansk vän kanske?
Som, exakt, kan som då råkar vara
liksom, medlem i den klubben så att
eller
säga,
har försänkningar just då. Men sen finns det ju massa ett steg under där finns det liksom och då får du prata med då är det conciergen som det är det, för att du kan inte boka på samma sätt som att man, de har inga internetbokar utan de vill ha det uppsäkrat med ett bra hotell, så att bor du på ett dyrt hotell med en bra concierge, då kan du, då får du bra på dem.
Då får du komma in på de här fina restaurangerna.
Men då kan du få liksom som giro alla turister vi går på nu bara på grund av den här filmen. Då kanske du får liksom turistfollan där alla turister sitter och så liksom där de, och så tar det, kostar en massa pengar, så tar det 10 minuter ungefär, eller 20 minuter så är det färdigt. Liksom.
Ja, okej. Okay. Ja, just det.
Men men träffar man rätt är det ju fan mest fantastiska världen, men det är inte helt lätt så.
Men inte sushi då, vad äter man annars då? Vad äter du helst annars?
Ja, eftersom de har den här specialinriktningen så går man ju på restauranger där de kan göra en sak. Så att jag, när jag åker dit, då går jag liksom på, då vill jag ju äta alla sorters mat som finns. Dels alltså ramen naturligtvis, då väljer man ett ramenställe. Jag älskar även så här udonudlar.
Vad är udonudlar för något?
Ja, det är som tjockare, tuggare liksom nudlar. Och då är de serveras ju ofta med så här tempura. Med så här tempura på liksom. Tonkatsu älskar jag. Det är som japansk perfekt version av wienerschnitzel. Tjockare, supersaftig. Och så äter man också de så här med ris och soppa. Det finns ju specialrestauranger för varje sån rätt. Det är ju så mycket mer än bara sushi. Sen så vill man ju gå på olika så här izakayer, så man äter smårätter och dricker öl liksom.
Många som japansk tapas. Eller?
Ja, exakt. Och då kan man ju få massa olika sorter. Det är väl enda gången man äter liksom massa olika sorter. Men då är det massa så här smårätter. Då kan du få tempura eller grilla. Sen som du sa, yakiniku älskar jag. Som egentligen då också är, det är koreanskt.
Från början.
Ja. När jag gjorde japansk grillning sen boken var...
Ja, precis. Den boken är så vackra bilder i, tycker jag. Vi har haft en bild i Vagabond från den boken också på grillad aubergine, om jag minns rätt.
Okej.
Okay. Grillat i Tokyo.
Precis, men då gjorde jag omslagsbilden där, tyckte jag då var väldigt japansk då. Men när några japaner jag kände fick se, har du gjort en koreansk bok? För de är ju liksom yakiniku koreansk mat.
Just det.
Fast det är stor skillnad på yakiniku och koreansk barbecue. För mig då, eller för en korean då, men för de ser ju det som koreansk mat. Liksom.
Just det. Mycket mat innehåller ju dashi som innehåller en del fisk. Så om man är liksom en hardcore vegetarian eller till och med vegan, så kan det vara lite tufft kanske i Japan, tänker jag.
Ja, framförallt om man är en hardcore vegetarian som liksom är van vid det västerländska sättet att alla ska liksom tillgodose dina behov. Då kan ju inte på samma sätt som i väst gå in på vilken restaurang som helst och kräva att folk anpassar sig till dig. Du får ju anpassa dig till vad du väljer för restaurang. Det är mycket mer än här i väst. Liksom. Kunden har inte alltid rätt i Japan.
Nej.
Och det tycker jag är väldigt viktigt att man förstår faktiskt när man åker dit. För att det är ju där mycket av de här kultur... Redan nu är det ju så att när du kommer till Tokyo eller till Japan så är det många ställen som inte tar emot västerlänningar. Och det är antagligen inte, vet jag inte, men antagligen inte för att de är rasister. Utan det är bara för att vi har en annan krogkultur här. Att vi är mycket mer... Vi tänker så här, ja, nu är jag som huvudpersonen, nu ska jag göra nu ska jag ha det jävligt kul här, jag ska komma in och prata högljutt om jag känner för eller önska musik och välja exakt vad jag ska ha för mat, detaljstyra dem som har, och det funkar inte liksom. Så då har, väljer, och plus att vi inte tydligen, västerlänningar är jättedåliga på, om de bokar restaurang så är det heligt i Japan, medan här kan man skita och det, folk blir sura här också om man inte dyker upp till bokningar, men där är det liksom
det är ett stort brott.
Ja. Mm. Så skit, åker man till Tokyo och skiter i restaurangbokning, då sabbar ju du för en helt världsdel.
Ja, förstår. Det blir, alla europeer får dåligt rykte.
Precis.
Och prata skit om europeerna i veckor efter.
Ja.
Men om man då är vegetarian, är det då särskilda vegetariska restauranger man måste uppsöka då, helt enkelt?
Ja, absolut. Det finns ju en massa svinbra vegetariska restauranger. Men det är bara att du får göra jobbet innan istället för att du går in och kräver på att de ska göra åt dig.
Ja, just det.
Alltså jag har gått på mycket vegetariskt. Det finns mycket. Kaiseki heter ju deras typ. Fine dining är ju väldigt grönsaksbaserad. Men det, återigen, har du en avsminny där, i alla fall den känns vegetarisk, så är det ju ofta liksom lite dashi eller någonting i. Så att säga.
Dashi är den här som innehåller fisk då. En buljong med fisk i.
Precis, så att då, ja, det finns inte samma sådär, ja, det är inte lika, men jag har trots allt ätit på många bra rena vegetariska, det finns ju. Ett fantastiskt där naturvins- och grönsaksgrillställe finns till exempel.
Mm-hmm. I Tokyo.
Ja, i Tokyo. Tokyo. Ja. Som bara grillar liksom, man får, han skär upp dagens grönsaker som han köpt, grillar. Så jättelångsamt. Ja. Så kommer det ut en bit efter bit och så är det helt fantastiskt.
Vi kan ju inte sitta här och dra adresser till alla de här ställena vi antyder här. Men jag rekommenderar helt enkelt att ni slår en flukt i Tokyo för foodisar. Och Jonas Krabis andra böcker förstås också. Där det finns många konkreta restaurangtips. Precis. Att gå på. Avslutningsvis så tänkte jag så här, om du skulle sätta ihop en multinationell rundresa till liksom de mest fantastiska matländerna i världen enligt dig, hur skulle den resan då gå?
Det är ju en jättesvår fråga.
Ja, jag har ett lite ledtrådar här, vi har pratat om södra USA, Mexiko, Japan, Korea.
Precis, Kina får man inte glömma där också.
Nej, okay.
När man är där.
Då kan vi ta Kina lite, för det har vi inte pratat om.
Nej.
Mm.
Jag är nyss hemkommen från Kina faktiskt.
Kommer det att bli en ny bok?
Jag vet inte, jag är väl inne på Kina just nu. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det blir. Men jag har varit mycket i Kina senast. Det är väl det som att gräva bakåt vi snackar om. Då är man intresserad av Korea och Japan, då kommer man till Kina förr eller senare. Liksom. Det är där ursprunget är.
Mm. Mm.
Men det är ju fantastiskt just för att det är så himla stort. Och att det är så, och det är man ändå så... Första steget är kanske man tänker som Kina som en enda matkultur. Sen andra steget är att det är en massa separata. Och sen börjar man ha varit där ett tag, så inser man också att det är verkligen som andra länder. Att det är mycket influenser utifrån mellan varandra. Det är väldigt så här flytande. Och just att det finns så sjukt mycket olika sorters mat. Det känns som att det är det liksom rikaste landet i, liksom, i bredd och rätter på något sätt. Det finns otroligt mycket... Det är som nästan, det är ju som att åka till en annan planet på något sätt.
Mm.
Rent matmässigt just.
Ja. Och det är väldigt olika i olika delar, har jag förstått.
Mm.
Nu kan ju inte jag kinesisk matlagning så där jättebra, men jag är hyfsat bra på indisk i och med att jag har varit där så många gånger.
Mm.
Och det är lite grann samma sak, att de flesta i väst har ju en uppfattning om indisk mat som är ungefär några små hörn av nordöstra och nordvästra Indien.
Mm.
Och resten vet man inte så mycket om.
Nej, precis.
Och det får man åka till Indien. Eller till London, ska jag säga, just med indisk mat. För där det finns så många indier där. Så där har uppstått många bra andra indiska matkulturer.
Ja.
Sydindisk, västindisk, östindisk och så vidare.
Just med indisk tycker jag är fascinerande. Det är också en sån här idé jag haft länge, man skulle skriva en currybok. För jag tycker det är intressant att se hur curryn har typ så här först... Först kommer chilin från Mexiko till Indien.
Mm, just det, den är inte ursprungligen indisk utan amerikansk, sydamerikansk.
Sen sprids det ut västerut, så här Thailand, åker upp England, till Japan. Det blir till och med liksom i Afrika finns curryrätter. Mm. Går ända vägen upp till oss i Sverige med så gul curry, kyckling.
Ja, just det. Det var ju det traditionella, när jag var liten, det var ju så fall, det hette alltid höns i curry.
Just det, höns i curry.
Det var inte kyckling, det var höns i curry.
Ja.
En seg höna som skulle koka i 2-3 timmar minst.
Ja, i så här knallgul curry liksom.
Ja, precis. Ja, jo, så var det verkligen.
Det är, väldigt, det är en fascinerande rätt helt enkelt.
Det är det, och mm. den har spritts med kolonialismen till att börja med, men också tror jag med indiska affärsmän som reste, och, som reste österut innan kolonialismen så att säga, så var det många indier som reste till Indonesien och Malaysia, dagens Malaysia, och tog med sig sin mat och sin religion för den delen. En annan spännande krydda jag har tänkt på, det är ju spiskummin. Mm. Den återfinns ju i väldigt många kulturer över hela jordklotet faktiskt.
Just det, det är väldigt stort i Mexiko.
Den är stor i Mexiko, ja. Den är stor i Indien. Mm. Och den finns i många andra länder också, ja. Runt om på jorden.
Vet man var den kommer ifrån från början?
Nej, jag har inte koll på spiskummin än. Nej, faktiskt, var den har, var den har sin grund. Jag vet att svartpepparen är, och auberginen är väldigt urindisk.
Ja, det är det.
Medan däremot potatis och tomater och chili importerats.
Precis, allt det du sa nu är väldigt mexikanskt.
Ja, det kommer väl från Amerika helt enkelt.
Ja, choklad också mexikanskt.
Chokladen också, absolut. Ja, ja visst.
Te kinesisk.
Te kinesiskt.
Mariana är också kinesiskt.
Jaha, det är kinesiskt.
Ja, ja, de växer till ihop te och mariana.
Jaha, okej. Okay. Ja. Sist jag var i Indien så växte det faktiskt mariana i vägrenen, så här, som vilt som ogräs.
Ja.
Det är inget tips till dig som har lust att knarka, men så är det på vissa ställen.
Ja, just det. Ja,
okej, okay. Tack så mycket Jonas. Jättespännande resa jorden runt, nästan jorden runt i alla fall.
Ja.
Och som sagt, om ni vill fördjupa er så finns det många böcker av Jonas Kranby. Vi kan lista dem på Vagabonds webb, så behöver jag inte dra alla här nu, men man kan åka till både Korea, Japan, Mexiko, södra USA och till Stockholm, inte minst den senaste boken.
Precis.
Och äta sig igenom tipsen i Jonas bok. Tack för att du kom.
Tack så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.